Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Palmemordet, vittnet Inge M, del 3.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Vi är framme vid den 8 april 1986 och det är dags för ännu ett förhör. Den här gången är det Susanne L. som förhörs igen. Sedan samma dag förhörs Susanne. Protokoll fört över förhör med Susanne L. Anställd på bankgirot. Förhöret hållet på KK. Tisdagen den 8 april 1986 med början klockan 12.45. Förhörsledare kriminalinspektör Lars Hamrén. Förhörsvittne ej tillgängligt. Susanne underrättades om att hon skulle höras med anledning av sina iakttagelser. Den 28 februari 1986. I korsningen Tunnelgatan Sveavägen vid 23.20-tiden. Och det är jag som kommer att vara förhörsledaren och Cornelia Boberg som är Susanne. Ja Susanne, kan du berätta för mig vad som hände under kvällen? Du kan berätta hur ni kom till platsen, den aktuella platsen och så vidare med dina egna ord.
Ja, vi kom i bil från Gamla stan och så skulle vi leta efter bankomat. För att vi skulle ha ut pengar. Och så stannade vi vid Tunnelgatan. Den brukar alltid vara öppen. Och så var vi och hämtade pengar.
Vilka var vi?
Det var ju jag, Inge, Helena och en kille som heter Sven-Erik. Jag och Sven-Erik hade hämtat ut pengar och satt i bilen. Helena var på väg till bilen. Så som jag kommer ihåg det.
Om vi stannar lite där innan du fortsätter. Ni hade varit och hämtat ut pengar. När ni kommer på platsen, tänker ni på någonting då?
Ingenting.
Vilken väg kommer ni till platsen?
Vi kommer från Vasagatan, från Norra Bantorget. Ja, det tror jag i alla fall. Vi stod åt det hållet. Men i förnuftigt sätt så kom vi därifrån.
Ja, hur då menar du? Ni stod åt det hållet?
Vi stod alltså upp mot Sveavägen.
Gick ni av där ni stod med bilen?
Vi parkerade bara ett par meter. Ja, innan rödlyserna.
Ja, där parkerade ni.
Vi stod precis i svackan.
Ja, gick ni ut bilen där och bort till bankomaten?
Ja, så gick vi till bankomaten.
Det var inte så att Inge körde först till bankomaten?
Nej.
Och släppte av er, sen svängde runt själv?
Det kan han ha gjort. Det kan jag inte svära på faktiskt. Men i veteligen så stod vi parkerade där sedan i alla fall.
Ja, du och Sven tar ut pengar då.
Mm.
Hur mycket är klockan då?
Enligt mitt bankomatkvitto så var hon 17-18 minuter över. 17 minuter över, tror jag.
17 minuter över, alltså 23-17.
Ja, jag gjorde två uttag.
Hur mycket tog du ut?
Första gången tog jag ut 200 och sedan tog jag ut 100 till. Jag har nog inte kvittorna kvar. Jag sparade dem i början. Sen har det varit, när polisen ringde så slängde jag dem. Men det finns ju papper på det på bankomatcentralen.
Mm. Då tar du ut de 200 och sedan 100 till och sedan går du till bilen.
Ja, och sätter mig i bilen.
Var någonstans i bilen sätter du dig?
I baksätet. Bakom passagerarsidan.
Ja, och sen då?
Han sätter sig bredvid mig på vänster sida.
I baksätet. Är det han som går först in i bilen eller?
Nej, det är jag som går in först. Och jag går in på vägen sätt.
Du går in från vägen sätt och sätter dig rakt igenom bilen så att säga?
Ja.
Ja, han går samma väg eller?
Ja.
Bakom ryggen på?
Knutte. Eller är det Inge?
Ja, okej. Okay. Vad händer sedan när du är inne i bilen?
Ja, nu sitter jag i bilen och det small till två skott.
Hör du dem?
Ja, jag hör skotten men jag hör dem inte så att jag reflekterar över att det är skott. Jag tänkte att det var nyårssmällar eller någonting sådant. Sena nyårssmällar alltså. Det smäller dem för sent.
Mm, vad tittar du då någonstans?
Vänder mig om och tittar upp i luften bakåt.
Bakåt när du hör skotten?
Mm, för jag tänkte...
Du vänder dig om och tittar ut genom bakrutan då?
Jag ser ingenting och då säger Inga att det var någon som sköt någon. Och då vänder jag mig om och tittar framåt och då ser jag bara Palme rasa ihop.
Han säger att det är någon som sköt någon?
Mm.
Och då vänder du om. Vad ser du då?
Då ramlar Palme ihop. Och sedan att det är någon som springer upp mot Tunnelgatan.
Hur uppfattar du den här någon då?
Mörka kläder, det är det enda.
Var befinner sig den här någon när du ser honom?
Han befinner sig på Tunnelgatan, precis mitt för, och bara springer rakt över.
Hur långt ifrån Palme?
Ett par meter.
Har han ryggen mot dig då?
Mm.
Hur beskriver du den här killen då, eller vad det nu är för någonting?
Vanlig, inget speciellt, inte så där så jag lade märke till något. Jag har väldigt dåligt mörkerseende också, men att det var mörka kläder, det var det jag såg.
Uppfattar du det som en man eller en kvinna?
Som en man.
Det gör du. Hur lång var han?
Ingen bedömning alls, men jag kan. Vanlig, ordinär.
Ordinär för dig, vad är det? Hur lång var han då?
Runt 1,80 kanske.
Mm, kroppsbyggnaden då?
Vanlig. Jag kan inte säga...
Normal kroppsbyggnad?
Ja.
Och så säger du att han hade mörka kläder?
Ja, vad jag uppfattade så tyckte jag att det var en halvlång mörk rock.
Ja, halvlång?
Ja, 3/4, ja, sådär.
Slutar strax ovanför knäna?
Ja.
Är den tätslutande eller sitter något runt kroppen eller?
Det ser inte jag.
Är det ingen som fladdrar?
Det tänkte jag inte på.
Du säger att du har hört smällar som du uppfattar som nyårssmällar. Du hörde inte de här som speciellt kraftiga smällar?
Nej, men jag har aldrig hört pistolskott överhuvudtaget. Så jag liksom tänkte inte på det heller. Och sedan att det ska hända mitt framför ögonen, det räknar man inte med.
Nej, då återgår vi till den här platsen. Du ser den här mannen springa iväg där, springer han?
Mm, men det tyckte jag nog.
Åt vilket håll tar han vägen?
Uppåt Tunnelgatan.
Uppåt, alltså in från dig sett?
Ja, från mig sett. Det stod några baracker där också. Han springer på sidan om.
Vilken sida om barackerna springer han?
Vänster sida. Just när jag ser, men jag tittar bort väldigt fort också.
Ja, men när du ser honom, du säger ett par meter från Palme.
Mm.
Det är där du ser honom och då har han börjat springa.
Ja, då börjar han springa.
Ja, när tappar du kontakten med honom?
Strax efteråt när jag tittade på vilka det var som, ja.
Vad som hade hänt?
Ja, vad som hade hänt.
Vad ser du på platsen där? Vad är kvar på platsen?
Ja, Palme och Lisbeth och sedan är det ett par till.
Har du kommit dit ett par till då?
Ja.
Var kommer de ifrån? Har du sett det?
Ingen aning.
Vad är det för par? Är det ett par som står där? En tjej och en kille?
Vad jag tror det är nu, som jag har läst i tidningar och så, så är det de här två tjejerna som har kommit.
Lisbeth, hur befinner hon sig då? Står hon upp då, eller?
Först och främst låg hon på backen hon också.
Låg hon på backen, eller?
Ja, eller jag hukade över Olof Palme.
Ja.
Just då, när jag såg, sedan ville jag åka därifrån. Jag tycker sånt här är väldigt otäckt.
Ja, det är klart, det tycker vi alla. Men såg du några mer personer?
Taxichauffören såg jag. Jag såg hans U-sväng.
Ja, innan dess då?
Nej.
Såg du några personer som stod efter husväggen där?
Nej, det är det jag inte har sett. Det tänkte jag också på. Jag tittade ju ut genom bakrutan. Då tycker jag att jag borde ha sett det, för jag reflekterar om folk går förbi nära bilen eller så.
Mm, du såg inga bakom dig där?
Nej.
Och på andra sidan, på mordplatsen efter husväggarna där då?
Nej.
Såg ingen?
Det tänkte jag inte på.
Det finns en tunnelbanestation precis alldeles nära den där ni parkerade. En nedgång där. Såg du några där?
Det går ju folk hela tiden där.
Gick det folk hela tiden där, menar du?
Det kan jag ju inte svära på. Det borde det nog ha gjort. Det strövar folk hela tiden. Allra helst vid den här tiden. Men jag kan inte erinra mig att jag såg några speciella människor, liksom.
Nej, hur uppfattar du? Var det mycket folk ute den här kvällen?
Som vanligt. Helg efter lön. Då brukar det vara rätt mycket folk ute på stan. Vi var ju ute på två olika ställen. Det var ju mycket folk.
Ja, du lade inte märke till något speciellt innan? Några speciella gängbildningar eller någonting?
Nej, ingenting.
När du klev ut och gick till bankomaten eller efteråt?
Nej, jag kommer inte ens ihåg om det är någon som står för oss i bankomaten.
Kommer du ihåg hur Palme och Lisbeth var klädda?
Nej, det gör jag inte heller.
Men hur uppfattar du deras klädsel då?
Det tänkte jag inte på.
Du har inte tänkt på efteråt vad de hade för kläder på sig?
Nej.
Du har tydligen tänkt att han hade mörkt på sig i alla fall den där...
Ja, han som sprang. Men det är också allt. Allting gick ju väldigt fort.
Mm.
Sedan var det ju bara massa folk där helt plötsligt. Sedan fick vi grönt och så åkte vi.
Men ni hade kommit in i bilen ordentligt då?
Ja, jag och Sven-Erik satt i bilen när skotten small. Och Helena var tydligen på väg till bilen.
Det har du hört efteråt.
Mm.
Men ni satt inne i bilen?
Ja.
Sven-Erik, vad såg han av det här?
Han såg väl ingenting skulle jag tro. Jag tror inte han hade glasögonen på sig.
Ser han inte utan glasögon?
Då ser inte han någonting.
Nähä. Hade ni druckit mycket starka drycker den här kvällen?
Nej, det var väl mest öl. Men det var nog så det räckte.
Var ni påverkade av ölen?
Mm.
Kan du gradera den här berusningsgraden? Var du ordentligt full eller?
Nej, det var inte det. Lagom rolig.
Lagom rolig. Är det något mer som du har tänkt på själv som du inte sagt förut här som vi har pratat om nu?
Nej, jag har försökt att tänka men jag kommer inte fram till något mer.
Nej, har ni pratat om det här mycket efteråt?
Inte mycket alls faktiskt. Inte så där i alla fall som man... Jag frågade ju då Inge om han hade varit här uppe då, men det hade inte blivit så mycket sagt.
Nej.
Och sedan just att jag har sagt vad jag tyckte jag såg och att det inte var så mycket.
Okej, då avslutar vi för klockan 13.00. Stockholm Dag som ovan, Lars Hamrén, kriminalinspektör. Jag hör bara dela rätt avskrivet intygas av Ann-Marie Sjöblom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tack så mycket, Cornelia. Det här är tyvärr det enda ni kommer att få höra av Cornelia i det här avsnittet, för nu är dialogförhören klara. Men om ni vill höra mer av henne så finns hon i podden Nu blir det historia tillsammans med mig. Det finns över 15 avsnitt utav Nu blir det historia, min nya svenska historiepodd och Cornelias nya svenska historiepodd. Så lyssna gärna på den. Vi kommer ganska snart att starta en enorm serie om Rysslands sista tsar. Vi har även talat om den isländske seriemördaren från 1500-talet, Axlar Björn. Och vi har ställt oss frågan, fanns Jesus på riktigt och fanns Buddha på riktigt? Tillbaka till vittnet Inge M. Nästa sak som händer Inge är en konfrontation med ingen mindre än Viktor Gunnarsson. Inge tycker inte att Viktor Gunnarsson påminner om Palmes mördare. Den 24 april 1986 har Palmeutredningen börjat fundera på de konstiga tidsuppgifterna från bankomaterna. Och jag har framför mig ett spaningsförslag i grövre brottmål. Uppgiftsmottagaren är kriminalinspektör KG Sjödin. Brott med vilket uppdraget hör samman, mord, Palme. För att sker klockan 16.00. Den som hörs är censurerad. Men händelsen är hörd angående tidsinställning av bankomatklockor anslutna till bankgirots övervakningssystem. Personen uppger att han arbetar som någonting, men förmodligen någon form av tekniker, hos bankgirots datacentral. Bland uppgifterna har han bland annat att ställa dataklockan till bankomaternas övervakningssystem. Själv brukar han ställa dataklockan mot klockan som finns på väggen i datahallen. Någon exakt tidsangivelse förekommer inte. Någon anteckning av vilka som ställer dataklockan görs inte. Det kan vara vem som helst av operatörerna som är i tjänst när klockan ska ställas. Vid kontroll av dataregistreringen, uppgifter från datamaskinens skrivare, framkommer att dataklockan ställdes den 28 februari 1986 klockan 08.00. Vem som ställde klockan går inte att utröna. Det kan vara 4-5 olika personer som har gjort detta. Slut. Sammanfattning. Tidsuppgiften från den här bankomaten verkar alltså ganska opålitlig. Det hade varit betydligt bättre om det hade varit någon slags automatisk klockställning eller om de åtminstone ringt upp fröken U när de ställde klockan. Men vad är det som säger att klockan som finns på väggen i datahallen inte går fel? Den. Palmeutredningen verkar ha fått all info de behöver från vittnet Inge. Men sen blir det 1987 och då dyker en ny intressant person upp på arenan. Det är Thomas Kanger. Thomas är en svensk författare och journalist född 1951. På 90-talet var han knuten till TV4s samhällsprogram Kalla fakta. Men han skriver också en bok om Palmemordet och han gör det alltså så tidigt som 1987. Boken heter Mordet på Olof Palme, utredning på villospår. Och en person han pratar med mycket i boken är vittnet Inge. Och notera hur otroligt tidigt det här är. Det är alltså innan Christer Pettersson, det är innan polisspåret blir en stor grej. Det här är väldigt banbrytande. Så tack så mycket, Thomas Kanger. Thomas kallar Inge M för Martin och Helena för Eva. Och jag kommer nu att citera från Thomas Kangers bok Mordet på Olof Palme, utredning på villospår. Och det är från sid 13. Så citat Thomas Kanger. Och Martin är alltså Inge. Redan tidigare på kvällen korsade deras spår. Det var ett sammanträffande som långt senare fick Martin att rysa. Olof och Lisbeth hade ju gått ett stycke längs Stora Nygatan på väg mot tunnelbanestationen i Gamla stan. Bara 7-8 minuter senare går Martin och hans sällskap på samma gata och i samma kvarter, fast i andra riktningen. Klockan är 8:50 på fredagskvällen. En halvtimme tidigare hade Martin och fästmön Eva åkt hemifrån. Martin hade kört norrut genom stan med bilen till Vulkanusgatan alldeles runt hörnet och Norra Bantorget för att hämta två vänner. Tillsammans ska de besöka rockklubben Kaos på Stora Nygatan 21. Martin har legat sjuk hela veckan, förkyld. Det är den första feberfria dagen, man känner sig ännu lite matt. Kvällen får inte bli sen, Eva ska upp och arbeta morgonen därpå. Martin ser fram emot att gå på klubb. En bekant är med i bandet som ska spela på Kaos. Och det är roligt att för en gångs skull bara få lyssna och koppla av. Martin spelar ofta själv, en frilansmusiker med många engagemang på kvällstid. Dagen är också fylld av musik. Han undervisar ämnet i skolan. Bandet är bara halvhyggligt, men det är glad rock och blues. Martin känner sig lite överårig. Han är mer än 10 år äldre än de tonåringarna som är där. Martins vänner dricker flera starköl och låter en mild berusning skölja hjärnan ren. Eva nöjer sig med ett par öl. Martin håller sig till juice och kaffe. De bryter upp tidigt, 10:45. Vännerna vill fortsätta på restaurang, men Martin och Eva ska hem. Först måste de dock hämta pengar. Vännerna för restaurangbesöket och Martin och Eva för lördagens olika inköp. De hade försökt ta ut pengar i bankomaterna på väg till klubben. Men alla var tömda och stängda. Nu gäller det att finna en som är öppen. Martin kör från Kornholms torg i Gamla stan, där bilen stått parkerad, längs Skeppsbron. Förbi Kungliga slottet och Operan. Och sedan Regeringsgatan norrut. De snurrar runt i kvarteren på Norrmalm. I jakt på en icke-tömd bankomat. Men det är som förgjort. Martin försöker minnas var automaterna är placerade. Han kör Hamngatan mot Sergels torg in i rondellen. Och sedan Sveavägen norrut. Vid korsningen med Tunnelgatan lägger han sig i vänsterfilen, svängfilen. Där i hörnet syns en blå skylt i bankomatens fönster. Det betyder öppet, det finns alltså pengar. Han svänger ner på Tunnelgatan och släpper av Eva och de båda vännerna. Sedan gör en U-sväng på gatan med bilen och ställer med nosen riktad mot Sveavägen. Bilen hamnar mitt på givaren till stoppljusen i korsningen. Det leder till att signalerna slår om flera gånger och hindrar trafiken på Sveavägen. Martin ser sig lite omkring, orolig över att det ska komma en polisbil och göra någon böter för den mindre lagenliga parkeringen. Klockan är 17:18 minuter över 11. Samtidigt som Martin ställer bilen vid trottoarkanten ser han en man snedd över trottoaren på andra sidan Sveavägen. Han kommer gående norrifrån men passerar på utsidan om den trekantiga reklampelare som står bara 1 meter från körbanan. Och min kommentar, här är alltså ett av de få vittnesmålen om var mördaren kommer ifrån. Här kommer mördaren gående norrifrån och går på utsidan om reklampelaren. Och det är ju notoriskt i alla förhör att man inte vet varifrån mördaren kommer. Men här finns det alltså en sån uppgift. Kanger fortsätter. Mannen står till vänster om affärens port 5-6 meter från hörnfönstret med ansiktet mot biltrafiken. Han har höger hand i rockfickan. Slut citat. Vidare får vi höra att Inge, alltså Martin, tycker att den här mannen verkar uppmärksamma det som händer runt omkring honom. Och han verkar vänta på någonting. Det här är förmodligen en tjuv. Eller så är det någon som säljer narkotika. I den här berättelsen så är det först en grupp män som korsar Tunnelgatan norrut och passerar mördaren. Och sen går några flickor förbi platsen söderut mot Kungsgatan. Och det är då som de andra kommer tillbaka till Inges bil. Paret Palme närmar sig och mannen vid skyltfönstret reagerar. Martin säger då till sina vänner i baksätet, citat, nu jävlar snår han handväskan av kärringen, slut citat. Lite senare i berättelsen, citat, Martin ser båda mynningsflammorna. De tycks gå rakt in i offrets rygg. Smällarna är kraftiga. Han skjuter ju, ropar Martin. Vännerna i baksätet försöker titta. Där ute står Eva kvar vid bankomaten. Hon reagerar för knallarna, men förstår inte vad det är, slut citat. Här uppger Inge att gärningsmannen sänker armen, stoppar ner revolvern i fickan och sen tar några steg framåt. Och i och med det rundar han Lisbeth på utsidan mot körbanan. Redan här kommer uppgiften att gärningsmannen vänder sig om och tittar på sitt offer. Sen joggar han in på Tunnelgatan. Han tar den vänstra trappan och först på krönet av trappan försvinner han ur Inge M's synfält. Kanger noterar sedan att även Anders B. har sett själva mordet. Och sen säger Kanger, citat, Martins vittnesmål, som jag nu återger det, ger på flera punkter en annan bild av mordet än den som tidigare var känd. Han har alltså inte, med undantagen knappen intervju i en kvällstidning, berättat offentligt vad han har sett. Polisen har förstås hört honom. Det första riktiga förhöret hölls en dryg vecka efter mordet. Han hördes 3 gånger olika polismän i sammanlagt ett par 3 timmar. Han frågades också noggrant ut i samband med rekonstruktion på mordplatsen. Åklagaren anser att polisens förhör är väl genomförda. För mig krävs det dock sammanlagt 8 timmars samtal vid 3 olika tillfällen med Martin innan jag fått höra alla detaljer kring hans berättelse om mordet. Polisen har missat väsentliga delar i hans berättelse, slutcitat. Sedan berättar Kanger vad Palme och Lisbeth hade för sig under kvällen. Och sen kommer han tillbaka till vittnet Inga M. Citat. Martin har ställt sin bil vid trottoarkanten på Tunnelgatan redan 3-4 minuter före mordet. Denna tidsrymd kan han uppskatta med hjälp av 2 stödpunkter. Dels den tid det tar för hans 2 vänner att knappa ut pengar från bankomaten och sedan sätta sig i bilen igen. Dels att stoppljusen vid gatukorsningen hinner slå om från grönt till rött och tillbaka flera gånger. Det är ju Martin själv som orsakar omslagen. Han är uppmärksam på stoppljusen. Nästan i samma ögonblick som Martin ställer bilen på trottoarkanten kommer mördaren till gatukorsningen. Mannen står alltså i flera minuter och väntar på statsministern. Han kommer norrifrån, precis som makarna Palme. Det betyder att han med stor sannolikhet har skuggat dem från biografen. En av polisens teorier kring mordet, att en stor mördarliga skulle haft skyttar i förväg utplacerade i kvarteren kring biografen och att en av dem stod utposterad i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan, faller därmed. Slutcitat. En annan person som blir intressant här är ju då Nicola F.s iakttagelser. Mannen som följer efter paret Palme i Nicolas vittnesmål kan ju mycket väl vara mördaren om det här verkligen är Inges bild av hur mördaren kommer till mordplatsen. Thomas Kanger fortsätter, citat. Martin ser mördaren snedd över trottoaren. Han kommer från utsidan av den 3-hörniga reklampelare som står cirka 12 meter från gatukorsningen. Pelaren står mycket nära körbanan och man kan tänka sig 2 förklaringar till att mördaren går så långt ut i gatan. Antingen har han just sneddat över Sveavägen och därmed skuggat makarna Palme den sista biten från andra sidan gatan. Eller så har han valt att gå långt ut på trottoaren för att undvika att bli sedd av förbipasserande. Slutcitat. Ja, om man har sneddat över Sveavägen så är han inte Nicola F.s efterföljare. Och det verkar ju konstigt att lyckas undvika att bli sedd av förbipasserande bara för att man går långt ut på den 7 meter breda trottoaren på Sveavägen. Det skulle ha svårt den här kvällen, för det är ju få personer som går på den östra sidan av Sveavägen. Thomas Kanger fortsätter, citat. Mördaren ställer sig för att invänta makarna Palme vid Dekorimas fönster på en plats mellan affärens ingång och porten till Sveavägen 42. Det är 6-7 meter från hörnfönstret där alla andra beskrivningar har placerat mannen. Skillnaden är betydelsefull. Slutcitat. Det är också en skillnad från vad just Kanger precis sa. Då var det 5-6 meter, nu är det 6-7 meter. Det är i och för sig en petitessskillnad. Thomas Kanger fortsätter, citat. Skillnaden är betydelsefull. Från mördarens plats vid fönstret finns det inga möjligheter att se in i den gränd Tunnelgatans första stycke längst vilken mördaren sedan flyr. Denna flyktväg har ansetts idealisk eftersom den omöjliggör förföljande med bil. Gränden börjar med en 89 trappsteg brant trappa. För att se in i gränden och på så sätt kunna bedöma dess lämplighet som flyktväg måste man gå fram till hörnet. Det gjorde inte mördaren. Först efter några minuter kommer paret Palme till det som ska bli mordplatsen. De har fördröjts av att de har tittat i skyltfönstret längre bort i kvarteret. Också de går på utsidan av reklampelaren. Kanske går de långt ut i gatan för att undvika att möta den grupp män som Martin sett passera på platsen något rund under fötterna strax innan. Slutcitat. Efter det berättar Kanger om mordet och han berättar också att det finns 2 vittnen som har sett själva mordet. Förutom Inge M. Nu kommer jag även Delsborn in. Först berättar de om Anders B. och sen berättar de om Delsborn. Och deras berättelser är ungefär de berättelser som ni känner till. Thomas Kanger fortsätter på sid 21 av sin bok, citat. Men Martins berättelse visar att vittnena B och D tolkar situationen fel. Det är alltså Anders B. och Delsborn.
Det troliga är att de uppfattar mördarens hand på Olofs axel före mordet som en förtrolig gest. Att Martins version av händelsen sannolikt är den riktiga stärks av ett enkelt faktum. Han har i motsats till de andra två vittnena koncentrationen riktad mot mördaren och paret Palme. Att den koncentrerade blicken inte är en efterkonstruktion bevisas av hans kommentar till kamraterna i baksätet innan skotten avlossas. Nu jävlar snor han handväskan av kärringen. Slut citat. Sedan redogör Thomas Kanger för den allmänt erkända skottordningen, alltså att den första kulan dödar Olof Palme och att den andra kulan missar Lisbeth precis och går genom kappan och ger henne någon slags liten svidande rand. Sen säger Thomas Kanger, citat, Martin anser denna beskrivning av träffarna osannolik. Bägge skotten kommer i snabb följd och han ser bägge mynningsflammorna slå in mot Olofs rygg. Skottriktningen anser han vara mot hörnbyggnaden på den sydöstra sidan av Sveavägen Tunnelgatan där en tunnelbanenedgång ligger. Mördaren skjuter alltså snett inåt vänster i förhållande till Sveavägens södra längdriktning. Martin menar att det är fullständigt omöjligt att den andra kulan överhuvudtaget kan ha träffat Lisbeth eftersom hon står till höger om mördaren Olof. Mördaren steg ju fram bakom Olof och vrider honom åt vänster innan han skjuter. Men det är mörkt ute. Och Martin sitter 40 meter från mordplatsen. Och på det avståndet kan skottvinklarna vara svåra att bedöma. Hans beskrivning av skotten skapar dock nya frågetecken kring de kulor som upphittas. Slut citat. Sen hoppar jag en bit i Thomas Kangers bok fram till sid 30. Och där säger Thomas Kanger citat. Anders B. ingick i det sällskap som Martin tidigare sett passera både korsningen Sveavägen Tunnelgatan och mördaren som redan då stod och väntade vid Dekorima-fönstret. B. skilde sidan från sina vänner längre norrut på Sveavägen, vände om och kom på så sätt att gå strax bakom paret Palme. När skotten föll hoppade B. skrämd in i en port. Slut citat. Här ger alltså Inge en redogörelse av Anders B.s rörelser som stämmer dåligt med Anders B. själv säger. Sedan säger Thomas Kanger, citat, enligt polisens version av händelsen försvann B. in i Dekorimaporten, alltså bara några meter från den exakta mordplatsen. Han uppger själv att befunnit sig bara 3 meter från mördaren när skotten föll. Men mera troligt är att det var i porten Sveavägen 42 som B skyddade sig, alltså 7 meter längre bort. Martin är helt säker på att ingen människa fanns i omedelbar närhet av mördaren och paret Palme i mordögonblicket. Den uppgiften stärks av att mördaren de facto passerade Dekorimaporten när han lämnade sin fönsterplats och gick fram mot Olof Palme. Mördaren skulle nästan ha snubblat på B om den hade befunnit sig så nära. Slut citat. Och det är ju ganska många människor som ser Anders B. stå och gömma sig senare. Och då är frågan, är det möjligt att de ser honom i porten till Sveavägen 42 istället för i Dekorimaporten? Vad anser du? Var stod Anders B. och gömdes egentligen? Maila ditt svar till simboypodcast@gmail.com, simboy med Z, så tar jag upp det i ett kommande avsnitt av Vittnet Inge M. Ska vi reda ut det här ordentligt. Och där är Thomas Kanger klar med vittnet Inge M. Men om du som jag tycker om att läsa alla böcker om palmmordet så är det här en viktig bok just eftersom den är först. Så läs gärna Mordet på Olof Palme, utredning på villospår från 1987. Jag hittade den på Söderhamns bibliotek när jag läste den. Först den 12 november 1987. Förhörs Inge M igen. Avsnitt E, löpande nummer 107C. Uppgiftsmottagare är Ingvar Kjellvås och förhör startar klockan 12.25. Det är uppföljning av tips 107B, E107B. Citat. Inge kan inte säga exakta tider när nedanstående händelser inträffade. När han har parkerat bilen mitt emot bankomaten tittar han sig runt omkring. Han såg då hur mördaren kom gående Sveavägen söderut på dess östra gångbana framför en reklampelare som är placerad strax innan korsningen med Tunnelgatan. Mördaren släntrade fram och ställde sig vid skyltfönstret bredvid ingången till Dekorima. Efter cirka 15-30 sekunder kom det ett gäng på 4-7 personer gående Sveavägen norrut. Inge upptäckte dem strax i den korsningen med Tunnelgatan. Personerna gick en klunga och var bra berusade. Han uppfattade dem vara mellan 25 och 40 år och att de var vinterklädda. Någon ytterligare beskrivning kan han inte lämna. I korsningen mötte gänget två män som gick Sveavägen söderut. Han beskriver männen också vara i 25-40-årsåldern. Någon beskrivning av deras klädsel kan han inte lämna. De två männen fortsatte Sveavägen söderut. Sedan iakttog han mördaren under cirka 3-4 minuter. Ingen annan person passerade korsningen under denna tid. Under denna iakttagelse var han ensam vid bilen. Passageraren var upptagen med att ta ut pengar. Då kom Susanne och Sven tillbaka till bilen. I samma stund som de satte sig i bilen utfördes mordet. För slut 12.40, det har alltså bara tagit en kvart. Ingvar Kjellvås, kriminalinspektör. Sen har vi uppslag E107F som är en rekonstruktion med Inge. Citat. Inge hade parkerat sin bil på Tunnelgatan cirka 5 meter väster om trafiksignalen vid Sveavägen. Passagerarna i bilen var vid bankomaten på andra sidan Tunnelgatan. Inge såg en man stå vid skyltfönstret mellan entrédörren och hörnet vid Tunnelgatan till butiken Dekorima, Sveavägen 42. Ett par kom gående på den östra trottoaren, Sveavägen söderut. Mannen slöt upp bakom paret. Han la vänster hand på offrets axel, höjde höger arm och sköt två skott i tät följd. Inge såg mynningsflammorna. Offret föll ihop. Gärningsmannen stoppade handen i fickan, retirerade lugnt och försvann in i gränden Tunnelgatan österut. Och sen finns det foton då man kan se Inges position. Slutcitat. Och observera då i att förhöret från den 12 november 87 har de två kvinnorna som gick söderut bytts ut mot två män. Men även här finns alltså uppgiften att mördaren kom norrifrån. Han gick söderut och gick framför en reklampelare. Och det är framför från Inges synvinkel. Så även här finns alltså uppgiften om vart mördaren kom ifrån. Och återigen passar det här ganska bra in på Nikola F.s observationer. Christer Pettersson anhålls den 14 december 1988, häktas den 16 december och sen 1989 är det dags för rättegång i Stockholms tingsrätt. Och då kallas förstås vittnet Inge M. Och nu kommer ni få höra tingsrättsförhöret med Inge i sin helhet. Så det här avsnittet blir ganska långt, men det har ni säkert redan märkt. Och i nästa avsnitt är det dags för hovrättsförhöret som är ännu längre.
Ja, det är Inge Morelius.
Det stämmer.
Du sätter dig ner där. Åklagarna sitter där och har begärt att du ska höras som vittne. Lokalen skulle inte intala att sitta på den sidan. Om det ställas frågor till dig så småningom. Du vet vad ett vittnesförhör är.
Ja.
Då är du skyldig att tala sanning under straffansvar. Då ska jag be att du avlägger vittnesed. Jag, Inge Morelius.
Jag, Inge Morelius.
Lovar och försäkra.
Lovar och försäkra.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och inget förtiga.
Och inget förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Då är det min plikt att ta dem för dig och er att erinna dig om edens vikt. En av åklagarna. Det är Jörgen Anblad. Varsågod. Vittnesförhör med Inge Morelius. Jörgen Anblad leder.
Ja, Inge, du befann dig i Stockholm City fredagen den 28 februari 1986.
Stämmer det.
Och blev då påstyrna vittne till hur statsministern blev mördad. Var befann du dig någonstans?
Jag stod på Tunnelgatan. Riktning med nosen på bilen vänd mot Sveavägen.
Du satt i bilen alltså?
Jag satt i bilen.
Ska vi ta upp en karta här? Jag vill kanske visa var. Den skuggade biten där, det är alltså Sveavägen. Och sen ser du Tunnelgatan där Jerker kommer. Där. Var någonstans stod du då ungefär?
Nu ska vi se. Jag stod något längre ner. Ska vi säga 10 meter från övergångsstället ungefär där.
10 meter från övergångsstället?
Ja, någonting sånt där. Jag stod så att avkännaren så att säga för lyserna ute på Sveavägen och Tunnelgatan kände av bilen så att det slog om hela tiden.
Ja, det är sånt där lyser som reagerar för någonting i marken som man kör.
Precis.
En 10 meter ifrån övergångsstället där.
Ungefär.
Stod någon bil framför din bil eller?
Nej.
Och skälet att du stod här, vilket var det?
Skälet var att min fästmö och kamrater till mig skulle hämta pengar vid bankomaten. Korsningen Tunnelgatan ser
det. Det är på andra sidan gatan där, va?
Precis.
Hur många var ni i bilen?
Ja, vi var 4 med mig.
4 med dig i bilen. När ungefär kom du till platsen, vet du?
Ja, det är svårt att säga exakt, men låt oss säga 23:15 någonstans.
Kan du böja dig lite framåt?
Ja, förlåt.
Jag visste.
Lämnar alla passagerarna bilen så vi sitter ensam under någon period?
Jag släppte dem på den sidan vid bankomaten så att säga, för att de skulle hämta ut pengar. Och sen så gjorde jag en utsväng och ställde mig med nosen mot.
Alltså du kom från västerifrån så att säga?
Jag kom, jag kom, ska vi säga, söderifrån.
Där, ja.
Och svängde vänster in på Tunnelgatan. Och släppte dem precis vid bankomaten. Körde ner ett par meter, gjorde en U-sväng. Och ställde mig med nosen mot Sveavägen. Och jag försökte att ställa mig. Jag visste ju om att jag stod dumt. Så att jag försökte ställa mig lite bakåt så att folk skulle komma förbi utan att. Det uppstod allt för mycket problem.
Och kan du berätta vad du ser när du sitter där och väntar på dina passagerare?
Ja. Jag sitter och väntar och jag ser en man som står vid Dekorimas skyltfönster. Han står inte direkt vid avfasningen utan han står, ska vi säga, ja, det är svårt att uppskatta i meter, men säg ett par, tre meter ner, någonstans mellan ingången till Dekorima och avfasningen på fönstret.
Om jag kan peka där.
Ja, någonstans. Jag kan inte säga exakt. Det har gått 3 år och 4 månader.
Du ser en kille som står där, en person som står där, och vad ser du med?
Ja, jag håller uppsikt runt om för att eventuellt att få flytta bilen, men jag håller honom så att säga i ögonvrån och jag ser det går 5-6 personer kommer söderifrån och går norrut och passerar honom och säg 10-15, kanske 20 sekunder senare kommer en man och en kvinna. Och kvinnan går något framför mannen. Och ungefär när de kommer upp till avfasningen, hörnan så att säga.
De kommer alltså norrifrån?
De kommer norrifrån, nerifrån Vänligren om man säger. Och då går den här mannen som står vid fönstret. Han går upp bakom dem och kommer säga, lite grann på utsidan om dem mot själva Sveavägen. Och han går upp bakom, lägger vänster hand på mannens axel, tar upp handen ur fickan och det smäller 2 skott i ganska snabb följd. Och mannen, ja, han mer eller mindre slungas väl i backen. Och kvinnan, hon stannar upp. Och mannen som sköt, han tar ett par steg bakåt. Sakta tar han ner handen ut med sidan. Och Han gör det väldigt lugnt och jag förstår att håller jag inte honom med blicken nu så, för jag räknar ju med att massor med folk skulle strömma till, så kommer han att försvinna i vindet så att säga. Så att jag håller honom med blicken och han för ner armen, han tar ett par steg bakåt från kroppen. Kvinnan börjar ropa på hjälp. Jag hör inte vad hon ropar, men jag förstår att hon ropar på hjälp. Hon tar ett par steg framåt och böjer sig ner. Då går mannen som har skjutit, han tar ett par steg, ska vi säga då, söderut upp mot Kungsgatan sett, och tittar igen. Han stoppar handen i fickan och går sen sakta runt baret. Han går neråt mot, ja, norrut blir det, tillbaks och rundar mannen som ligger på gatan och kvinnan som står på knä vid mannen. Och sen så sakta, han springer inte, han ja, bästa ordet jag kan hitta, det är lunka, det är något mellanting mellan jogga och gå. Och så försvinner han in i gränden.
Och när du säger gränden, då menar du då? Alltså,
då menar jag tunnelgatan.
Såg de om mannen hade något vapen?
Det där är svårt att säga om det är en efterkonstruktion av mig med vinnet, men jag såg klart och tydligt tvåmynningsflammor, ja.
Tvåmynningsflammor?
Ja. Ja.
Var det lång tid mellan, eller hur lång tid ungefär var det mellan de här mynningsflammorna eller skotten?
Det var väldigt kort tid. Han kramade av två skott med en gång. Det sa pang, pang. Låt oss säga en och en halv sekund mellan skotten. Mm. På sin höjd.
Hur upplevde du själva förfaringssättet? Vilken var din första reaktion?
Ja, det var slakt.
Slakt.
Det var en avrättning. Det var ingenting som begicks med, ja, i stundens hetta eller någonting, utan det här var väldigt överlagt. Han går fram, lägger sin vänstra hand på hans axel, han lyfter vapnet mot hans rygg, han drar honom bakåt som jag uppfattar det, och han kramar av två skott mot hans rygg, som jag såg det från den vinkeln. Nu har jag förstått att det var bara ett skott som gick igenom honom.
Men du fick uppfattning att båda skotten var riktade mot samma person?
Som jag såg det hela från den platsen där jag satt, så såg det ut som om bägge mynningsflammorna gick i hans rygg, ja.
Hur långt avstånd kan det vara ungefär från den plats där du var till den här gängen utspelades?
Det är svårt att uppskatta, men någonstans mellan 40 och 50, 55 meter. Jag har svårt för att svara på det.
Hade du en tydlig bild av händelseförloppet?
Jag hade väl en tydlig bild av händelseförloppet, det kan man väl säga. Men jag såg ju inga ansiktsuttryck, eller jag såg inga ansikten, utan det var ju, för det första hade jag ju så att säga motljus från Dekorimas skyltfönster. Och sen var det ju, ja, det var ju på kvällen, sent på kvällen, så att det var skumt, som jag uppfattade.
Du säger att mannen kommer fram och lägger vänstra armen på, som du vet, i Olof Palmes axel. Var har han då den högra armen?
Den högra handen han tar alltså den vänstra handen på Olof Palmes vänstra axel, och i samma stund så tar han upp handen, som jag förstår, ur fickan och höjer den och skjuter.
Och det är ett mycket snabbt händelseförlopp.
Det gick väldigt fort.
Och sen efteråt, när stoppar han tillbaka? Du sa att han stoppade tillbaka vapnet i fickan.
Han,
eller vapnet har jag inte sagt, men han stoppade handen i fickan igen.
Han tar ett eller två steg bakåt och iakttar sitt offer, det vill säga Olof Palme. Och Om jag minns rätt så stoppar han handen i fickan i... Nej, först för han ner handen och håller den ut med kroppen. Mm. Sen för han handen till fickan.
Mm. Och du säger att han står och iakttar Olof Palme. Var ungefär står han då?
Han står...
På långt avstånd ifrån Olof Palme?
Ja. Det är också svårt att säga från den platsen där jag står. Men... en och en halv meter.
Mm. Ungefär hur lång stund tror du att han stod och tittade på?
Det är också svårt att säga, men någonstans mellan 5 och 15 sekunder. Jag var klart upprörd vid tillfället, så att jag har nog lite svårt att säga exakt tidsmässigt. Mm.
Vet du vad Lisbeth Palme, vad hon befann sig vid det tillfället när han stod och tittade på Olof Palme?
Ja, hon, i och med att han går bak, om jag inte minns fel nu, så när han kliver bak så tittar hon på honom och sen så, ska vi säga, springer hon fram eller tar ett par snabba steg fram och knäböjer vid sin man. Mm.
Så du fick en känsla av att Lisbeth Palme och den här mannen hade ögonkontakt?
Ja, oh ja, det hade de. En lång stund.
En lång stund.
Det vill säga...
Ja.
Inom loppet av de här sekunderna det tog. Mm. Men de såg varandra. Det är ingen tvekan om det.
Och sen går mannen in mot gränden och börjar lunka. Som du tycker. Men han lockar på en gång eller går han först? Eller?
Han går först sakta. Om vi säger norrut är bakåt så går han sakta bakåt, rundar Olof Palme och sakta börjar han springa, lunka, jogga. Det är svårt att beskriva hans sätt att röra sig.
Ja, den bör sagt lugnt av det.
Ja, jo, jag tror att det är det närmaste jag kan komma. Mm.
Och sen, du satt och iakttog det här händelseförloppet och jag antar att mannen försvann ur din synbild.
Han försvann ju någonstans in i gränden.
Du vet inte hur långt innan ungefär?
Nej, idag har jag väldigt svårt att säga det. Mm. Det... Jag törs inte uttala.
Vad gjorde du sen? När jag hade förlorat mannen ur utsiktet?
Ja, en massa människor kom ju tillströmmandes. Och jag hade min fästmö fortfarande ute vid bankomaten. Eller rättare sagt, hon var på väg mot bilen. Och jag ser att folk... springer fram mot platsen, en taxi kör fram och det kommer, om jag inte minns fel, en ung tjej som springer fram och försöker hjälpa mannen som ligger på gatan. Och det blev väldigt mycket folk på platsen och ambulans kom väldigt fort och polis kom också väldigt snabbt till platsen.
Hur lång tid kan det ha tagit innan polisen kom?
Ja, par tre minuter på sin höjd. Och likadant var det, om jag inte minns fel så var ambulansen där före polisen. Men det ska jag låta vara osagt.
Och den här tiden, då satt du fortfarande i aktog händelseförloppet?
Ja, då hade väl vi börjat tala med varandra i bilen. Så då hade väl det värsta av spänningen släppt och kom, så att säga, den bedövande chocken.
Såg de ytterligare någon person? Gick in eller sprang in på tunnelbanan?
Nej. Jag såg ingen person som sprang in.
Utöver det?
I gränden. Nej.
När det här inträffade då så har du beskrivit tre personer som är med i händelseförloppet. Såg någon annan person utöver de här tre?
Runt om i en radie av, låt oss säga, 5-10 meter. Det är också svårt för mig att bedöma avståndet. Så fanns det ingen.
Det fanns det inte.
Jag såg ingen och jag stod så dum till med bilen. Jag var orolig för p-böter och så vidare. Så att jag höll försökte hålla uppsikt och ville heller inte stoppa trafiken.
Nej.
Men ja, jag höll uppsikt och jag såg ingen. Jag höll uppsikt bakåt, jag höll uppsikt åt sidan, jag höll uppsikt rakt fram. Men jag såg ingen.
Du såg ingen på andra sidan. Såg du någon person i närheten av din bil?
Nej. Inte mer än min fästmö som stod i bankomat.
Om du skulle ha stått någon person i korsningen, kan du säga. I korsningen.
Ja, jag såg ju folk som stod vid rödlyset med bilar.
Ja,
men inte några promenerande.
Och inga personer som stod stilla i korsningen?
Nej.
Nej.
Och heller inte på andra sidan Sveavägen.
Nej.
Varken vid tunnelbanan eller vid Dekovilma. Mer än de tre.
Mm. Och den här gärningsmannen då. Fick du en uppfattning om hur han var klädd? Hur alltså, gammal han var?
Han hade, som jag uppfattade från där jag satt, så hade han en stickad mössa som var neddragen över huvudet, typ Jack Nicholson, typ neddragen så att jag över hela gässan så att säga, och brett uppvikt runt om.
Jack Nicholson, det är skådespelaren?
Ja, från Gökboet och
där var mentalpatient.
Ja, precis. Mm. Men att mössan var brett uppvikt, så uppfattade jag det hela. Och han hade en parkas liknande rockjacka, vad man nu kallar det för något. Men det fanns ingen kapuchong. Det kan ha varit en halvlång täckjacka. Den slutade, som jag uppfattade, så slutade den någonstans på låret ovanför knän. Vad det gäller byxor och skor så är jag inte alls säker.
Färgen på jackan?
Mörk.
Mörk, det är rätt, du kan säga.
Och likadant mössan.
Mm. Mannen gav ett mörkt intryck.
Ja.
När det gäller klädseln. Du såg inte mannen i ansiktet?
Nej, det fanns ingen möjlighet från det avståndet.
Nej.
Och med det ljuset.
Om vi ska återgå lite grann till händelseförloppet här då, till den här mannen som ligger någonstans i närheten av avfasningen där vid Dekorina. Hur lång tid iakttar du den personen innan så att säga, han går fram och avlossar den här skotten?
Ja, det är svårt att ge en exakt tidangivelse, men jag skulle tippa att jag ser honom där ett par, tre minuter innan skottet kommer. Jag har alltså släppt tre personer i bankomat och de ska hämta ut pengar och säga att det tar mig en 10-15 sekunder efter jag har släppt av dem vid trottoaren och snurrar runt och jag står parkerad på andra sidan.
Mm.
Och jag är väl lite osäker idag om jag såg när han kom och ställde sig där. Men jag såg att han, jag minns att han tittade in genom skyltfönstret. Jag såg också att han vände sig om och han stod still. Och som jag sa, jag satt inte och stirrade på honom. Men däremot fick jag en känsla av att han väntade på någon. Eller jag fick en känsla av att någonting var i görningen. Det sa jag också till mina kamrater när de steg in i baksätet på min bil. Jag sa någonting om, jag bad dem observera honom också. Jag sa det, titta på killen som står där uppe. Någonting i görningen, någonting.
Mm.
Det var på gång. Men det här var ju en känsla jag hade. Och i och med det så såg jag ju händelseförloppet.
Ja, det är ju 3,5 år sedan det här, ungefär 3,5 år sedan det här skedde. Och det hördes ju då ett par gånger i anslutning till mordet.
Ja.
Jag tror att vi måste ta och friska upp minnet lite grann av vad du sa då. Du sa vid det första egentliga förhöret som hölls den 14 i tredje, det är på sidan 357 i 3-2,
Vilken sida var det?
357. Nej, 359 står. Då ska vi skriva den här mannen i första hon gör det till polisen, så säger du att mitt på sidan. Han stod på Sveavägen. Han stod vid kåken, hörde han Sveavägen, Tunnelgatan. Han kom inte från Sveavägen, utan jag uppfattade honom som han stod där. Jag är inte helt säker på den uppgiften. Men jag uppfattade som att han kom. Han stod där redan när han satt i bilen. Och när paret kom så gick han ut från väggen och gick upp bakom. Jag uppfattade som han stod. Men efteråt så uppfattade jag som han måste ha stått och väntat. Mm. Det låter inte som du har iakttagit honom under ett par tre minuter innan.
Nej, men det var ju som jag sa, jag satt inte och stirrade på mannen.
Nej.
Utan han fanns ju i blickfånget, men jag uppfattade honom innan skotten kom, så att säga. Mm. Och det är svårt för mig att avgöra hur länge jag, så att säga, har suttit och tittat på honom. Det är svårt att avgöra också så här pass lång tid efter och redan då.
Mm.
Ja. Jag menar, jag väntade mig ju inte att han skulle skjuta ner en människa.
Nej, tidigare. Framför det är alltid svårt att komma ihåg som vittne. Det är samma förhör på sidan 365. Så säger du en bit ner på sidan. Men han såg, när jag observerade honom, det var strax innan, bara precis sekunderna innan mannen och kvinnan kommer, det vill säga paret Palme.
Ja.
Så där skulle du ha gett honom bara några sekunder.
Jo, det är som jag sa redan inledningsvis, va? Jag kan ha en fel minnesbild av hur pass länge jag observerade honom. Jag observerade honom, som jag ser det idag, innan paret Palme kom. Och han fanns där när de här människorna gick norrut.
Mm.
Den här gruppen av människor.
Ja,
hur lång tid det sen är har gått.
Mm.
Det har jag väldigt svårt för att ta.
Mm. Ja, du kan inte säga hur lång tid du har jaktat honom, helt enkelt.
Nej, du bad mig uppskatta och... Jag vet inte.
Jag kan säga rent allmänt att de förhör polisen har haft med det där handlar alltså om du knyter an till den här gruppen och det skulle ta 10-15 sekunder. Eller
ja,
sekunder.
Det låter nog ganska rimligt, tycker jag.
Jag måste fråga dig, har du läst den här boken?
Jag har läst den, ja.
Och författaren har väl haft många samtal med dig. Det är bok av Thomas Kanger, Mordet på Olof Palme.
Vi har suttit och pratat väldigt mycket och det stämmer bra.
Och han påstår i den här boken, utan att lägga det i din mun, att du skulle ha iakttagit mördaren 3-4 minuter. Och det är första gången jag ser den uppgiften förut.
Ja.
Kan det vara så att du nu idag, så att säga, har influerats av de samtal du har haft?
Nej, jag tror nog att vi sitter, och det var ju som jag sa till Thomas redan då, att det hade ju gått lång tid redan då när vi talade till vidare. Att det här är ju svårt för mig att uppskatta. Och det, men som nu när jag tänker tillbaks på det, så uppfattar jag det som betydligt längre tid.
Mm.
Att jag satt och iakttog honom.
Mm. Men samtidigt så ligger det i sakens natur att de uppgifter du lämnar i med nära anslutning till mordet, att det är väl de... Den inställningen.
De är nog mer korrekta än de jag har möjlighet att lämna idag.
Ja. Är klart, just det.
Försvaret, Dan Melinros.
Tack. Ja. Du sitter i bilen då tydligen efter att släppa av din test och de andra personerna.
Stämmer det.
Och ja, du har liksom ingenting att göra då typ.
Nej, jag sitter ju där och avvakta på att de ska stiga in i bilen så att vi får åka hem.
Och sen ser du den här mannen då vid avfasning med Dekorima. Är det kanske lite grann?
Ja, jag vill nog ha det till att han stod lite längre ner. Mm.
Var det något speciellt som gjorde att du tittade på den här?
Ja, det är vad det jag försökte förklara lite grann tidigare. Han stod och väntade på något.
Mm. Att du tittade just åt det hållet, du kunde ju titta på det andra hållet också naturligtvis.
Jo, jag hade ju ögonen runt om så att säga. Mm. Jag sa inte att jag satt och stirrade på honom, utan jag satt och tittade runt och jag såg mannen ifrån.
Och nu säger du att det, du tror att det är ett par, tre minuter som du ser mannen där vid Dekorima innan det börjar hända någonting. Det är en, alltså en uppskattning, men det innebär ju att det är en ganska lång stund som mannen står där.
Ja, det är svårt, som jag sa tidigare också, för mig att uppskatta tiden jag stod där. Det var tre människor som skulle hämta ut pengar från en bankomat. Och jag vet att jag hade hunnit vända bilen och står parkerad. Och jag såg att den första människan, första av mina passagerare, var framme vid bankomaten. Men hade inte börjat knappa så att säga på den, utan stod och letade efter.
Det där var en som avfärd.
Då hade jag alltså hunnit parkera bil. Eller ställ.
Din festmus uttag här på bankomaten, det ska vara 23.18.
Stämmer nog bra det.
Och enligt uppgift så är det rum, modets rum 23.21. Så att du har stått där tiden, kan det vara då 3-4 minuter innan modet lägger upp.
Som hon har förklarat för mig så trycker hon in den här klarknappen så att säga på bankomaten i samma veva som hon hör skotten.
Så. Det finns en uppgift om att kvittot skulle stå 23.18.
Det stämmer bra det. Och det lämnade vi över på måndag tror jag det var eftermiddag. Mm. Det var polisen.
Men om vi bortser från det, din egen uppskattning, hur lång tid tror du att det tar från det att du blir ensam i bilen till dess att skotten faller?
Ja, det var som jag sa tidigare, jag tror att det kan ha tagit uppskattningsvis 2-3 minuter. Jag har svårt att svara på den frågan exakt.
Men såg du mannen där i hörnan med Dekorima på en gång när du hade blivit ensam i bilen?
Ja, det är den minnesbilden som är lite luddig så här pass långt efteråt. Men som jag uppfattar saken idag så vill jag nog ha det till att jag såg honom ganska så exakt efter det att jag har ställt bilen.
Mm. Och sen säger du att sen kommer ju mockarna Palme. Ja, du vet ju inte att det är de då, men de kommer i alla fall och passerar då förbi Dekorima. Avfasningen där och går framåt. Hur går de i förhållande till varandra?
Hon går på hans högersida snett framför, om jag inte misstar mig. Och att det rör sig om ett och ett halvt steg framför. Så att de har fortfarande så att säga kontakt med varandra.
Höll de varandra under arm?
Det där är en luddig minnesbild, men jag tror att de höll varandra under armen strax innan, men att hon släppte honom och tog ett par steg. Ett par längre steg i honom. Men det ska jag låta vara osagt. Jag är väldigt osäker på den uppgiften.
Mm. Ja, du säger sedan att du ser skott och ser du Palme sjunka ner?
Ja.
Och vad är då fru Palme i det läget? kan du säga.
Fru Palme står upp ett och ett halvt steg ifrån sin man. Och han hinner hamna på gatan liggandes innan hon går fram mot honom.
Ja, där får ni se uppgifter här tidigare i målet att han faller ner och hon också dras ner.
Nej.
Är det inte, inte din uppfattning?
Hon stod kvar och som jag uppfattade, jag hörde inte vad hon skrek, men jag förstod att hon ropade på hjälp och sen tar hon ett eller två steg framåt och knäböjer vid sin man.
Hur länge är hon i knäböjande ställning? Har du något begrepp om det?
Ja, ända tills mannen som skönt försvann.
Kom det några andra personer till stället när hon, när Olof Palme ligger där och hon är i knäböjande ställning?
Ja, det gjorde det, men inte förrän mannen som sköt hade försvunnit, som jag förstår. Det är lite grann osäker om han hade redan hunnit in i gränden eller om han bara hade hunnit runda dem, så att säga. Där är jag lite osäker i dem.
Men runda, då menar du att han då har passerat så att han har kommit närmare själva körbanan?
Han står mot körbanan, har Olof Palme liggandes framför sig, har Lisbeth Palme till, snett till höger om sig, ståendes. Han tar ett eller två steg upp och han går sedan runt paret norrut och rundar och går sen snett upp runt Palme, så att säga, och in i gränden.
Det där att man skulle ha rundat makarna Palme, det är för mig en ny uppgift. Jag har inte sett det någonsin. Har du sagt någonting om det till polisen?
Om jag inte misstår mig så tog vi upp det även vid rekonstruktionen, ja. Han klev alltså inte över Olof Palme.
Förlåt?
Han klev alltså inte över
Olof Palme.
Ska vi byta band? Fortsatt förhör med Inge Morelius, advokat i Eros.
Du säger att du tyckte det här var ett iskallt förfarande från mannens sida.
Mycket.
Mycket. Att förfallet att vara en person som hade erfarenhet av att skjuta, så visste man gjorde, så att säga.
Ja, det var min absoluta känsla vid tillfället och är även idag, ja.
Det var ingen vettvilling eller din bedömning som en galen människa som var ute och sköt på det här sättet?
Galen måste han ju ha varit om han tar livet av en människa, men han gjorde det inte i någon form av, vad ska man kalla det, att han bara får för sig att han ska gå fram och skjuta.
Ja, det hänför mig till sidan 308 här i V2, en 80. Och där är du hård, det är upptaget på förband. Och där står det ungefär mitt på sidan. Det var slakt, helt iskallt. Det förstod jag med en gång. Det var inte någon jävla galning som var ute och sköt vem som helst. Utan han stod helt klart och väntade bakom. Och han tog hit på sig. Det var fruktansvärt långt. Där har du sagt att det var inte någon jävla galning. Utan det här var ett medvetet planerat historier.
Han visste att han skulle skjuta människan i fråga, ja. Det var, han gick klart och tydligt upp bakom, la handen på vänster axel, lyfte sitt vapen och sköt. Ja, det var en avrättning.
Och beträffande klädseln här, du sa Du talade om jacka. Var det, kan du säga om det var en rock eller om det var en jacka som man använde?
Jag vill beskriva det som en typ parkas eller en halvlång täckjacka någonstans ner på låret gick den. Ovanför knät i alla fall. Det är svårt för mig att, som jag satt och med motljus, att avgöra exakt vad det var för typ av jacka. Men jag uppfattade det som en typ parkas.
Och just det, jag tänkte fråga. Du sitter liksom lite grann i uppförsbacke i bilen där, va?
Det gör jag.
Och hur tycker du att belysningen var i hörnan här? Sett från din...
Ja, från min sida sett var den ju ganska dålig eftersom, som jag sa tidigare, jag får ju motljus från Dekorimas skyltfönster.
Mm. Personerna som du ser, blir det mera som silhuetter då du ser?
Nej, det är väl lite grann att ta i. Men jag kan ju inte urskilja några exakta detaljer. Jag kan inte urskilja ansikte, jag kan inte urskilja om det är knappar eller dragkedja i jackan, rocken. Jag kan inte urskilja om vad det är för färg på mössan. Men jag kan se klart och tydligt att hon har en mössa på sig.
Färgen kan du inte uttala om?
Nej.
Det var mörkt.
Mörk. Som jag uppfattade var den mörk. Samma med jackan, rocken, parkasen.
Och färgen på den här parkasen som du säger, vad kan det vara?
Mörk.
Mörk.
Närmare vill jag
närmare,
inte.
Närmare kan du inte.
Nej,
kan
det vore fel.
Advokat Ekman har några.
Varsågod, advokat Ekman.
Jag fick inte klart för mig hur pass långt upp på Sveavägen ser du med mannen och kvinnan som sen visar sig med makarna Palme första gången de kommer på nu.
Jag ser ju dem när de kommer. Min minnesbild är att de är väl... ungefär jämnhöjd med mördaren. Jag har svårt att...
I jämnhöjd med vad uppfattar
jag? Jämnhöjd med den mannen som ser det med en sköt.
Jaha, du lägger inte märke till dem tidigare?
Jag ska låta det vara osagt. Det finns väl i...
Den här gruppen på 5-6 personer som du ser går åt motsatt håll, alltså norrut, det är på östra sidan förmodligen du menar? Alltså på samma sida som...
Det är på samma sida. De går förbi mannen som står vid skjutfönstret.
Men hur förhåller sig tidsmässigt när de passerar den här mannen du talar om och sen makarna Palme passerar dem på det motsatta?
Ja, jag är väldigt osäker nu och jag var det, om jag inte misstar mig, när jag pratade med polisen om det. Men någonstans mellan 5 och 15 sekunder, det är svårt att behålla någon form av känsla för tid om man inte sitter och tittar på klockan exakt hela tiden.
Men du kan i vart fall, du har i vart fall inte sett dem mötas?
Den här gruppen och paret Palme?
Ja.
Nej.
Men 50-15 sekunder bör det ha passerat emellan?
Det tycker jag att det bör ha gjort.
Jag uppfattar det så att när du först ser makarna Palme så säger du att kvinnan, alltså Lisbeth Palme, går ett och ett halvt steg snett framför dig så.
Som jag sa då så är jag lite osäker på den uppgiften. Min minnesbild är nog snarare att när jag först upptäcker dem så går de bredvid varandra, men att hon ungefär i samma veva tar ett steg eller ett par snabba steg ifrån honom, så att det skiljer kanske ett och ett halvt normal steg från sin man.
Ifrån honom, men åt vilket håll då? Framåt, bakåt eller åt sidan?
Ja, framåt.
Framåt. Hur långt går de sen då innan skotten smäller?
Ja, det smäller väl strax efteråt. Det är svårt att avgöra.
Hur kommer det sig då att när du sen beskriver i nästa fas, då säger du att Olof Palme befinner sig ett till två steg framför Lisbeth Palme.
Ja, då har vi nog missförstått varandra. Eller också har
du säger
jag
att Lisbeth Palme går framåt Olof Palme i alla fall.
Lisbeth Palme går och Olof Palme går upp mot Kungsgatan. Lisbeth Palme släpper kontakten med sin man, tar ett par snabba steg och är ett och ett halvt steg framför Olof upp mot Kungsgatan sett.
Mm. Så har jag fattat.
Och där missförstod jag dig nu eller?
Nej, så har jag fattat dig också.
Ja, precis så sa jag. Alltså att Palme är en... Olof är alltså bakom Lisbeth.
Mm. Men sen då? Den smäller ju skotten. Vad händer då?
Ja, Palme faller och hon stannar upp. Och vänder sig om och hon skriker, ropar på hjälp som jag förstår. Hon är väl upprörd förstås.
Jaha, du påstår att hon vänder sig om och går något steg.
Hon går ju tillbaks så småningom. Först stannar hon upp. Vänder sig om. Hon vrider på huvudet eller vänder sig om helt. Det ska låta vara osagt. Och så småningom så går hon bak och knäböjer vid sin man. Va? Eller ja, går ner på huk. Eller vilket förfarande hon har. Det...
Ja, då förstår jag bättre hur det går upp. Sen bara frågar dig, på vilken sida av Tunnelgatan försvinner den här mannen? Som du uppfattar har skjutit. På den norra eller södra sidan? Eller mitt i?
Jaha, du menar in i gränden?
Ja.
Ja, han försvinner väl via infasningen och försvinner ur mitt blickfång någonstans in i. Om han springer mitt i gränden eller om han springer vid husvägen eller vid bodarna. Det...
Ja, är ni närheten av Dekorimas skyltfönster eller är han på andra sidan?
Nej, han är mer mot Dekorima.
Mer mot Dekorima, den norra sidan så att säga.
Ja, just det.
Ja. Jaha, tack.
Det är rättens ordförande. Då ska jag i alla fall be dig att du berättar en gång till hur dina intryck var från det att du såg makarna Palme först och vad som händer sen. Vill du berätta allting och... Jag tänker då sett på när handen lades på och hur makarna Palme då befann sig i varandras förhållande till varandra.
Ja, makarna Palme så att säga släpper väl närkontakten om vi säger som så. Med varann ungefär i jämnhöjd med mannen. Eller kanske vid avfasningen. Mannen lämnar fönstret. Går upp bakom Olof. Lägger sin vänstra hand på hans axel. Lyfter armen mot hans rygg. Det smäller två skott. Jag ser två mynningsflammor. Olof stannar upp när han... När mördaren lägger handen på hans axel. Och två skott smäller mynningsflammorna. Som jag uppfattade där jag satt. Gick rakt in i ryggen. Och Lisbeth. Hon ropar på hjälp. Först blir det alldeles lugnt. Och sen... Stoppar hon på hjälp. Hon vänder sig om. Tittar bakåt. Mannen som sköt. Tar ett. Kanske två steg bakåt som jag uppfattar.
Vad menar du med bakåt?
Ja, mot Sveavägen. Mot trafiken så att säga. Ut mot gatan. Och... Lisbeth böjer sig väl ner i sin man. Hon går ner i knästående eller sitter på huvudet och känner inte svara på. Mannen går, tar ett par steg upp och tittar ner.
Upp var?
Mot Kungsgatan. Tar ett par steg upp. Han så att säga rundar en bit. Ett, kanske två steg. Tittar ner på sitt offer.
Var står han när han tittar ner?
Ja, han rör sig hela tiden. Han har tagit ner handen, stoppat handen i fickan, tagit ut handen ur fickan och har den ut med sidan. Fortsätter. Förlåt. Stannar upp och går neråt.
Var stannar,
det vill säga
han?
Norr.
Var stannar han upp?
Ja, ett par steg efter skottillfället. Han tar bara ett, två, max tre steg uppåt.
Ja, var, du säger att han stannar upp. Jag är intresserad av att veta var.
Ja, han vänder ju, va? Han går tillbaka sen norrut igen. Och så att säga rundar Olof Palmes ben. Och går sen upp. Han ligger ju, om jag inte minns fel, med huvudet nästintill in mot gränden. Va? Och sen försvinner mannen. Först gåendes, sedan något lunkande, joggande in i gränden.
Jag frågade, stod den här mannen som sköt stilla vid något tillfälle innan han begav sig in i gränden?
Han stannade ju upp och tittade ner på Lisbeth Palme när hon står, eller knäböjer.
Var står han då?
Då står han mitt för kroppen, så att säga, och tittar ner.
Och var är det någonstans på gatan?
Vid motplatsen förstås.
Mm. Var har han ryggen någonstans då?
Han har ryggen mot mig. Snett emot mig, om jag inte minns det.
Ja. Om jag går tillbaka lite, när du säger att makarna Palme skildes åt så att Lisbeth Palme kom något framför. Den här rörelsen som mannen gjorde med vänstra handen, är du säker på att den kom efter det att makarna hade skilts åt?
Ja.
Det kan inte vara så att orsaken till att de skildes åt var att mannen la axeln på, eller han la armen på axeln på Olof Palme.
Som jag uppfattade hade de redan, så att säga, skilt på sig när han lägger sin vänster hand på Palmes vänstra.
Någon fråga? Anders Kjellin.
Har du någon uppfattning om den här gärningsmannens längd? Om du tänker på förhållandet till Olof Palme.
Någonstans mellan 180-185 centimeter lång kanske. Ganska kraftig, men inte någon direkt muskelbyggad typ, utan ska vi säga smidig, men kraftig.
Jörgen Andlund.
Jag var advokat Lilje och frågade dig om, så ska jag bara återkomma och tjata en gång till om den tidsrymd under vilken du kan ha sett den här mannen innan mordet. I ett förhör den 8 april 1986 på sidan 369 i den
här.
Mitt på sidan där beskriver du att du sitter och väntar och säger, ja just det. Och jag väntade ju att de skulle komma med en gång så vi kunde sticka, för jag stod ju väldigt dumt. Men det var ju ingen trafik på den gatan och det var inte mycket trafik på Sveavägen heller. Susanne Larsson och Svenne, som heter Sven Rolfart, kliver in. Och kliver in i bilen och då har jag sett en kille som står. Observerat en kille som bredvid skjortfönstret vid den här butiken. När observerade du honom? Ja, ungefär i samma veva som de kliver in i bilen.
Mm. Det var väl då jag började, så att säga.
Ja, det står
titta.
Mm.
Titta på honom, så att säga. Men han, min minnesbild idag, det är att han fanns där. Mm. När jag snurrade med bilen och stod med nosen mot Sveavägen.
Men det är ju inte minnesbild du hade då.
Nej, det var ju som jag sa inledningsvis. Det har gått 3 år och 4 månader och en massa tidningsskriverier och pratit tv och radio.
Du har tagit del av tidningsskriverier och sånt som rör det här förstås eftersom du har...
Ja, det är ju vissa svårigheter att låta bli, va? Och sen har ju tidningarna en viss förmåga att söka en också.
Ja, och sen har du talat med Thomas Gallery också.
Sen har ju Thomas och jag haft långa och vilda diskussioner.
Ja, ja, tack.
Försvar, advokat Ekman.
Ja,
Minst om det var en eller flera av ditt sällskap som tog ut pengar på bankomaten?
Alla tre klev ut, men som jag förstod det så... Jag tror att alla tre, jag vet med säkerhet att min fästmö och Susanne Larsson tog ut pengar.
Din fästmö och Susanne Larsson?
Ja, just det. Om sen Sven Erik Rolfart gjorde det eller inte, om han bara gick ut för att sträcka på benen, det törs jag inte svara på. Och det var så att säga för mig ganska ointressant.
Du vet vem som var sist in i bilen utav de här tre?
Ja, det var min fästmö.
Det var din fästmö. Ja, tack.
Det var en fråga med en fråga.
Ja, det var Plingerot.
Jo. Jag fick inte riktigt klart för mig på vilken sida Lisbeth gick och om Olof Palme när de kommer fram här vid korset.
Hon går på högersidan mot gatan, så att säga.
Mot gatan?
Ja, som jag... Den minnesbilden har jag då.
Ja, jag undrar lite här, för på sidan 370 så står det 8-10 rader nerifrån. Det är bandupptagning här.
Mm.
Samma veva när man gått förbi mannen vid skyltfönstret så kommer det två personer, en man och kvinna. Kvinnan går något framför mannen på insidan, så att säga. Gående upp mot Kungsgatan. Och så vidare. Då får man ju intrycket att om hon har gått in innersidan så har hon gått närmast husväggen.
Ja, men den minnesbilden jag har idag, det är att hon gick på hans högra sida.
Mm.
Att hon rörde sig, så att säga, på högersidan upp.
Men det är tydligen klart att du har sagt innersidan här. Var det...
det är mycket möjligt. Jag har inte läst igenom vad jag har sagt. Och den minnesbilden jag har haft när jag har talat med polisen, den är väl mer eller mindre borta. Jag kan inte svara på exakt hur jag har sagt.
Ja, det här är ett förhör den 8 april 1986.
Ja, det är möjligt. Jag var säkert där.
Du hade tydligen en uppfattning vid den tiden, ja, då, att du gick på innersidan. Närmast till husvägen.
Kan det inte vara en missuppfattning? I och med att hon, när hon knäböjer så står hon på insidan. Inte på utsidan med ryggen mot mig, utan med ansiktet mot mig. Jag törs inte svara på.
Apropå det, förblir hon i samma ställning så att hon kommer att ha ansiktet vänt mot dig mest hela tiden som du gör de här iakttagelserna?
När hon knäböjer?
Ja.
Vid sin man, då har hon ansiktet mot mig.
Mot dig?
Ja. Och står på insidan av sin man. Mot Dekorimans väg, så att säga. Gentemot Olof Palme.
Ja, tack.
Jörgen Anglad.
Kan du med innersidan eventuellt mena att Lisbeth Palme skulle ha gått på den sidan som var närmast dig?
Som jag har förstått det hela så gick hon, som jag sa inledningsvis, på Olof Palmes högra sida.
Ja, och det blir närmast dig då?
Det blir närmast mig.
Och det är därför du säger innersidan, så att säga. För dig blir ju yttersidan den andra sidan, va?
Ja, jo, det kan det vara.
Mm, tack.
Det kan vara många år sedan.
Mm.
Det kan det vara.
Det är rättens ordförande. Du sa tidigare att du var säker på att Lisbeth Palme hade ögonkontakt med den här mannen. Är det riktigt uppfattat?
Ja, ögonkontakt är väl lite mycket sagt, men det vill säga att de tittade varandra i ögonen. Men jag kan med säkerhet säga att hon tittade mannen i ansiktet och på honom.
Var befann sig mannen när hon tittade honom i ansiktet?
Första gången när hon stod upp och mördaren, så att säga... Ja, mördaren hade börjat gå upp mot Kungsgatan, eller om han hade vänt och så att säga skulle runda på den norra sidan om kroppen. Nej, det kan inte ha varit, för att då hade hon redan knäböjt. Utan det måste ha varit, ja, det var innan Lisbeth knäböjde, det var första gången. Då tittade de på varandra. Andra gången var när hon knäböjde, hon tittar på sin man och mannen står och tittar ner och hon tittar upp på honom.
är förhöret slut. Har du gått visst om någonting, arbetsinkomst eller så, så du vill ersättning för?
Nej, jag har semester så att det är ingenting som har...
Inga andra kostnader?
Nej.
Tackar vi för att du har kommit hit.
Tack.
Jag tar rätt en paus i 10 minuter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och där är vi klara med tingsrättens förhör av Inge M. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörnings, är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Då kan du följa alla mina poddprojekt. Och nu ska jag prata om en poddserie jag gjort i Mördarpodden. 2014 försvann två nederländska kvinnor, Chris Kremers och Lisanne Froon i Panama. Först var de bara försvunna, men sen gjordes ett antal mystiska fynd som gör att det här är en enorm kriminalgåta idag, som är i princip helt obegriplig. Fynden motsäger varandra, deras kroppar hittas utspridda över ett jättestort område, plus deras digitalkamera hittas, och den är fylld av underliga bilder. Jag och Josefin Molén har gjort 10 avsnitt i Mördarpodden, och jag tror att om du gillar palmordet så kommer du gilla Chris Kremers och Lisanne Froon-fallet. Jag har själv inte varit så djupt i ett fall sen Palmemordet och E.R. Ons 2017 i seriemördarpodden. Så lyssna på Mördarpodden, den hittar du där du hittar Palmemordet. Kom också ihåg att palmemordsarkivet.se finns, och där hittar du otroligt mycket handlingar som har med palmemordet att göra. Det är ju sammanställning av allt material som har kommit ut sen förundersökningen. Jag rekommenderar även Studio Palmemordet och Palmerummet på Facebook. Du kan kontakta oss på palmordet genom att mejla oss. Det gör du till simwaypodcast@gmail.com, simway med z. Det är min producent Eva som svarar på mejlen där, och hon skickar vidare mejl till mig eller Tobias eller Cornelia. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner, så lämna en iTunes-recension så lovar jag att vi läser upp den i podden förr eller senare. Tack till alla som sponsrar palmordet på Patreon, det betyder oerhört mycket. Vi har blivit lite som Sven Anérs Palmenytt, och det var ju en sorglig dag när det lade ner. Så vi försöker fortsätta så länge vi bara kan, även om intresset för fallet är lågt just nu. Tack till Cornelia, tack till Lukas för musiken, tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Tobias och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråd, jag viskar ut och rövar.